Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 354. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Max Wiman.
Hur är det med er? Hallå, hallå. Det är väl bra?
Ja.
Det kunde vara lite vår ute och lite varmare.
Ja, det är helt sant. Det kommer kanske vad det lider.
Vi var uppåt lite norra Skåne igår och det snöade.
Ja, alltså det kom även lite snö i sydvästra Skåne igår. Det var inga mängder, men det var ändå så att det syntes.
Ja, på den klassiska Lindrödshusen så var det till och med så att i lördags låg det alltså riktigt mycket snö.
Ja, men det är ju väldigt högt upp.
Ja, det är.
Det är många meter upp ju. Malmö FF står inför en matchsvit som på sätt och vis känns lite avgörande för hela allsvenskan. Och definitivt avgörande för Svenska Cupen eftersom det är final. Först ut i denna rad av matcher är bortamatch mot Djurgården och den ska vi såklart behandla om en stund. Vi ska också prata om ett mittfält i möjlig förändring och ett damlag som inte hittar målet. Men i vanlig ordning så börjar vi med herrlagets senaste match, nämligen 1-0-segern hemma mot Västerås. Det här var ju MFFs fjärde raka seger i allsvenskan, sjätte raka om man räknar kuppen. Och tredje raka nollan bakåt. Det var kanske inte Malmös mest bländande insats. Men man hade ändå 20 avslut. Varav 15 i straffområdet och 11 på mål. Ett expected goals-värde på 2,6. Och ett resultat som hölls nere av en tokspelande Västeråsmålvakt. Ändå var det spridda busvisslingar på läktarna under matchens gång. Du får börja svara på det, Fredrik. Fredrik, var det motiverat?
Nej, det tycker jag väl inte att det var, men det är ju så att kräsenhetsgränsen flyttas fram i Malmö FF hela tiden ju bättre laget blir, och det är ju det andra sidan av myntet av att spela i en klubb där intresset är stort och man vet att man har imponerat så mycket i den förra hemmamatchen mot Hammarby, så då vill man ju se det igen då, antar jag, och ja. Och då dristar man sig till att bua lite grann, och sen så vet man väl också att Västerås kommer hit med tre raka förluster, och namnet Västerås är ju inget som får det att liksom gå kalla kåra längs ryggraden direkt, och den kombinationen gör väl att folk buar.
Det tog väl skruv i en situation då jag reagerade i tv-soffan, och så måste jag säga det var i andra halvlek en bit in när Botheim driver fram bollen, MFF har mycket folk på väg framåt och han plötsligt tvärnitar och passar 40 meter bakåt till Pontus Jansson. Det var väl lite vibbar av spelet när det inte fungerade så väl i fjol. Som dök upp där då. Det var ju inte MFFs bästa match. Sen måste man ju ge Västerås beröm. Det är ju, vad ska man säga, det är ju faktiskt, om man får lov att säga så, det är ju synd om laget att ha osannolika 4-0-1-förluster och ändå ha spelat så pass bra fotboll som de gör.
Det är det ju. Sen är det ju samtidigt, tänker man, ingen slump.
Nej, det är klart att det inte är. Men det blir ändå kanske lite slump. De har missat några väldigt öppna lägen. Kanske ännu mer i matchen innan denna. Men
straffar inte minst. Men är kraven för höga? Kan man förvänta sig liksom Hammarby med sig underhållning i match efter match?
Jag tycker väl också att man betalt så mycket för biljetten, så får man väl liksom, får man väl bete sig lite så om man vill. Det är liksom, det är liksom, kom ihåg att vi i helgen här nu, det var en text på Sydsvenskan som blev väldigt uppmärksammad om att någon tyckte att man klädde sig för fult när på konserter på Malmö Live, klassiska konserter, och det är väl liksom lite, jag kan till viss del hålla med om det, men andra sidan är, ja, men om man har betalt så får man väl gå dit som man är liksom. Och någonstans är det ju att så länge man inte direkt kränker någon så får man väl bua om man inte tycker att spelet lever upp till förväntad underhållningsvärde liksom. Det är ju, man är ju till viss del, eller till stor del, i underhållningsbranschen och leverera, så buar de inte.
Ingen kan väl sätta krav, men samtidigt så tror jag det är bra för Malmö FF att ha den här pressen på sig så att man inte blir för bekväm i att man trots allt vinner matcher och att med tanke på det såg ut förra året så tyckte jag fortfarande, även om Malmö skapade mycket mer chanser och är farligare på fasta situationer, så bara tanken av det här liksom, som hände under en period i fjol när man plötsligt inte kunde vinna matcher, är en tankeställare, inte minst inför den seriematcher som väntar nu.
Sen är det ju också så att de sitter man på läktaren och alltså nu vill man ju inte liksom framhäva sig själv, men när jag tittar på en fotbollsmatch så kanske jag ser den förmodligen på ett annat sätt än någon som står och liksom har köpt en biljett och vill se mål och kanske inte har någon jättestark fotbollsbakgrund. Alltså, då kanske liksom man har lite kortare stubin, man har närmare till ett burop. Nu har jag för sig, nu står jag aldrig och buar, men det är väl lättare att få de känslorna liksom. Jag tycker det är härligt. Jag tycker man, på samma sätt som att det är jubel och god stämning, så kan man ju inte få det ena utan det andra. Det är passion någonstans, även om den är liksom rent så objektivt sett rätt dum att stå och bua efter 20 minuter eller vad det var. Det var ganska tidigt, det kom lite spridda burop. Sen ska man väl inte göra för stort nummer av det. Det var ju inte så kompakta busvisslingar som det ändå kunde vara under 2022 till exempel, när det gick riktigt dåligt.
Om man då dyker lite djupare ner i detta, vad var de största skillnaderna från MFFs sida i den här matchen jämfört med tidigare insatser?
Ja, men det var ju stundtals tillbaka till ett långsamt spel med väldigt mycket så det här lilla kortpassningsspelet fram och tillbaka där det inte hände så mycket. Och mycket passningar i backlinjen också stundtals. Så att det var väl en temposkillnad. Alltså det var inte det här explosiva tycker jag som man har fått se i ett par andra matcher. Och det är naturligtvis motståndaren som är en del i detta också. Det ska man ju inte glömma.
Jag tycker att Västerås är ju by far den smartaste motståndaren som Malmö FF har mött i år. Och det är väl inte minst i pressspelet. MFF hade svårt att liksom hitta de här vägvinnande bollarna som vi har sett såklart mot Hammarby och Norrköping och Värnamo, där man liksom slår ut lagdelar med spelare igenom. Och sen tycker jag att duellspelet var en ganska stor poäng. MFF vann inte speciellt mycket andra bollar. Där var Västerås tog kampen väldigt bra.
Jag tyckte också att Västerås visade lite mer energi, och sen just vad det gäller det här pressspelet så tycker jag det tog alldeles för lång tid innan MFF insåg att ja, men vi kan inte spela oss ner till egen kortlinje och börja om där nerifrån, utan det är bättre att lyfta upp spelet som man gjorde periodvis. Alltså Johan Dahlin har ju faktiskt rätt så fina utsparkar.
Så finns det en slarvaspekt också tycker jag, och man ser väl i Penja där alldeles i minut 2 tror jag det. Eller kanske ännu tidigare. Och jag vet inte om man kan sortera in det i underskattningskolumnen. Lag säger ju alltid att nej, vi underskattar inte vår motståndare, men det är inte helt otänkbart att det fanns kanske inte den här konkreta känslan av att oj vad dåliga de är, vi kommer vinna stort. Men det smyger sig in på något sätt i undermedvetenheten.
Ja, och det är ju lite det som vi har berömt MFF för under tidigare matcher, att de har städat bort mycket av den sortens slarv och bjudningar så att säga, som mer eller mindre bygger på nonchalans.
Mm. Och sen det blir ju också att man kan kanske bli lite störd av att Västerås ändå hotar MFF i omställningar genom hela matchen egentligen. Det leder inte till speciellt många heta chanser. Det är en nick i andra halvlek där Johan Dahlin gör en fin räddning. En räddning som jag tyckte såg mycket svårare ut när jag såg den live än vad jag tyckte sen när jag såg om matchen. Då. Men det är lite större MFF, men det hänger ju lite ihop också med att man går över till en trebackslinje där Stryger Larsen fortsätter att vara som om han spelade i en fyrbackslinje. Och det har ju MFF väldigt stor nytta till, men Västerås var ganska skickliga på att utnyttja det här, och Cornelius och Jansson fick en del att stå i. Nu kände jag hela tiden att Västerås inte riktigt hade den offensiva tyngden för att göra någonting under den sista tredjedelen, när det tas in i straffområdet och kommer till de där riktigt heta lägena. Men de tog sig till dem i alla fall, och det kändes som att MFF blev lite störda av det och inte riktigt hittade det här lugnet som man har sett i de tre andra matcherna.
Om man säger just det här, det som man tycker inte fungerade i den här matchen, så man ska väl aldrig säga något ont om unga spelare, men den här med trebackslinjen och Skogmar som någon ytter eller wingback. Jag tyckte inte det fungerade särskilt väl. Och det innebär inte att han gjorde bort sig eller sådär, men han var liksom inte det här hotet heller. Förklarar jag själv lite försiktig i spelet, men jag tyckte MFF tappade lite där.
Ja, det är synd, för att det är ju det som Rydström vill ha av en spelare. Vi var ju inne på det redan efter Luleå-matchen, eller jag var det i alla fall med de här yngre, att jag hade velat se dem spela med sitt eget spel och inte försöka anpassa sig och liksom plisa någon med att aldrig göra några fel eller något sånt där. Man vill liksom ha mer energi och...
Shining var det du ville ha.
Ja, var det så? Herregud. Ja.
Ja. Ja, jag tydligt.
Då får jag stå för det. Nej, men det är liksom det man med. Och sen så kanske det... För den spelartypen Skogman är, så var det kanske inte den bästa matchen heller. Det var ju rätt öppna spel många gånger. Mycket löpning fram och tillbaka. Jag skulle kunna tänka mig att om Skogman fick starta mot Djurgården nu på torsdag, vilket jag inte tror att han får, men om han hade fått det så tror jag att han hade kunnat få ut mer av sitt spel där, när det är lite tajtare, lite snabbare och lite kortare passningar.
Sen när vi pratar om det här, liksom, det är egentligen där du började, det är ju väldigt avgörande. Därför att det är inte många matcher som en målvakt tar så många lägen som Västerås målvakt gjorde i denna matchen. Normalt sett så är det mål på någon av de möjligheterna. Man får inte tappa bort det, att det är liksom en spelare som vi kanske hade gett en femma i betyg om han hade spelat i Malmö FF, och vi hade satt betyg på dem.
Och det är också en sak som skiljer den här matchen från de tidigare. Att MFF har ju faktiskt haft varit väldigt skarpa i straffområdet och gjort mycket, förhållandevis mycket mål på det de har skapat. Det kommer ju liksom lite mot vikten i den här matchen. Men om man vänder på det då, utöver resultatet, vad gjorde MFF bra?
Sebastian Nanasi gjorde väl det mesta rätt. Det är väl, om man ska, jag tycker, ibland måste man lyfta en spelare som väldigt avgörande, och det är absolut inte bara för att han gör målet, men alltså hela hans agerande ju längre matchen lider är ju, jag satt och tänkte på det då också, liksom att jag undrar hur fort han försvinner i sommar, eller om det blir något som blir klart redan innan sommaren, som det var med Hugo Larsson. För att den nivån, han håller en lite egen nivå nu, just nu tycker jag.
Mm. Ja, men han nu, det är ju återigen det här AC-liknelserna som vi har dratt innan också. Att det är, han avgör ju matchen, och den spelaren har ju AC varit väldigt länge för Malmö FF. Även om det liksom inte sprudlar, saker fungerar inte riktigt så som de ska, så kliver han ändå fram och sätter till den här bollen. Sen kan man ju diskutera det målet, och det ska väl vi vill göra också, tänker jag.
Ja, gör det då.
För Brattberg är det ju riktigt tungt. Alltså, han har ju gjort en fantastisk match. Planens lirare i konkurrens då med Sebastian Anassi fram till det. Jag tycker han ska ta bollen. Och sen är ju frågan, hur pass störd är han av Erik Botheim? Och där... Ja, det är återigen lite så som det var med Norrköping, där det återigen var Botheim som var offside, så hade nog VAR hade nog dömt bort det målet, ska jag gissa. Och jag tycker inte man behöver egentligen gå dit. Jag tycker att linjedomaren ska se det, och huvuddomaren tillsammans ska kunna liksom se att det här är en spelare som är i vägen för målvakten. Sen verkar det som att Brattberg var så trött så han orkar inte protestera mot det.
Det var ju lite så, jag borde ha protesterat, sa han ju. Mm. Men det finns ju lite olika saker. Dels är det ju det här med Botheim. Det är ju, nu blir ju målet godkänt, men han riskerar ju med sin löpning att få målet bortdömt, så att säga. Han är ju ganska mycket offside. Det känns lite slarvigt, och framförallt eftersom det inte är första gången det händer.
Nej, det kunde ju varit så att han hade fått bollen på sig och det hade varit offside.
Ja, precis. Sen är det ju, tänker jag, att i sådana här fall så lägger jag väldigt stor vikt vid spelarnas eller reaktioner. Det är ju ingen Västerås-spelare som protesterar.
Nej, men backarna kan man ju kanske förklara med att de faktiskt har koll på Nanasi. De ser inte Botheim bakom sig, för att han är, ja, han kommer in från sidan.
Jag tänker på målvakten att inte han reagerar. Alltså, oavsett om han är trött eller vad det än är. Så att hade han verkligen blivit störd så borde han reagerat. Och kanske det är så att han känner, som Fredrik är inne på istället, att han kanske borde tagit det skottet.
Ja, men han är nog besviken över det. Men ställer han sig upp och vrålar att det är en spelare i vägen, då kommer kanske 50-50, så kommer huvuddomaren och assisterande prata med varandra, och så säger de att ah, jo, han var ju där, men jag såg att han var offside, säger linjedomaren, men han påverkar ju inte spelet. Och kanske linjedomaren har en annan uppfattning, och ja, de fjärde domaren kanske har sett någonting som de pratar om i lurarna. Jag vet inte riktigt, men det kan ju uppstå en situation där det faktiskt blir en diskussion om det i alla fall. Men den chansen tar inte Västerås riktigt där. Och kanske är det en nykomlings sjukdom som de kommer att tänka på till nästa gång.
Sen tycker jag att man ska rikta beröm till Västerås tränare Kalle Karlsson som i match eller intervjun direkt efteråt inte ta upp det här överhuvudtaget. Det hade varit väldigt lätt och många tränare hade nu gått dit väldigt
Malmö
snabbt.
Malmö FF hade tagit upp det. Ja. Det hade varit det första de hade tagit upp.
Sen blir man ju lite trött för att även om han inte tar upp det så kan ju vi, mediekollektivet, inte låta bli att ta upp det. Mm. Utan så fort han har sagt det han har att säga om matchen så är det första frågan. I tv-intervjun och jag gissar även på presskonferensen.
Mm. Jag tänker så här, det har varit intressant att se om situationen med en vardomare som är rutinerad på det. Samtidigt så när vi nu diskuterar att det kanske är gränsfall så är det ju faktiskt också sagt så att VAR ska inte döma om det inte är solklart. Så att jag är inte helt övertygad om att det verkligen hade blivit bortom till detta fallet.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Vi återvänder till Sebastian Nanasi en liten stund till, tänker jag. Han har ju då gjort poäng i samtliga MFFs tävlingsmatcher i år. 4 mål och 10 assist. Det är ju anmärkningsvärt. Om vi har ett scenario där vi utgår från att han blir såld i sommar så skapar det egentligen två huvudfrågeställningar. Den första är hur mycket kommer han att kosta? Nej, men jag har sett liksom det, nu förekommer det uppgifter om en nytt transferrekord och dyrare än Hugo Larsson. Är det rimligt att tro?
Ja, det vet jag faktiskt inte. I sommar så har Sebastian Nanasi 1,5 år kvar på kontraktet. Det skulle i sådana fall vara om MFF omförhandlar det kontraktet. Då kan man nog få lite mer. Annars jag tror att det kanske kan lägga sig. Får jag bara höfta till med någonting så kanske jag skulle säga 60-70 kanske.
Ja, vad det gäller alltså, det där med att gissa transfersumma och sånt. Jag vill inte. Det är så nyckfullt. Men det handlar ju också om tillgång och efterfrågan. Alltså det är ju så, är han så här het som han är nu så kan det ju faktiskt bli en dragkamp mellan klubbar. Vilket jag tror det delvis var med redan med Hugo Larsson, även om han var ju, för det fanns ju andra bud i den cirkusen också så att säga. Men det är ju som vilken aktion som helst då, förlåt. Men liksom är det två eller tre eller fyra köpare som vill ha samma sak så kan ju priset trissas upp ganska mycket.
Mm. Man ska ju ha lite flyt också. Sen det handlade ju också om lite om vilken spelartyp man är. Jag tror att många såg i Hugo Larsson en lite, jag ska inte säga en ovanlig spelartyp, men att han har ju något som tydligt internationellt över sig i det här löpstyrkan i kombination med längd, i kombination med teknik och även, jag ska väl inte säga målfarlighet kanske, men ändå det fanns en offensiv där och utveckla rätt mycket. Jag vet inte om Nanasi kanske är en spelartyp som det finns lite mer av på kontinenten till exempel. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det är liksom sånt väger in också.
Sen är det ju några års skillnad på dem också. Sebastian Nanasi är fortfarande ung, men just de åren som skiljer dem åt gör ju som regel ganska stor skillnad på prislappen.
Mm. Han blir 22 i år, han har inte fyllt än. Och Hugo var ju tonåring bara när han gick då. Men det är fortfarande för övrigt.
Men det är fascinerande. Liksom, jag tycker Nanasi växer liksom hela tiden här och får ett, vad ska vi säga, oftast väldigt moget och bra självförtroende. Det är väl några situationer kanske där även han borde släppa bollen, men det känns liksom som att han tar till sig och lär sig fortfarande och lär sig både av sin tränare naturligtvis och kamrater, men också av sig själv liksom, hur han ska agera på planen. Mm. Och det tror jag ofta gör en stor spelare om man liksom kan utveckla sitt eget spel på det sättet som jag tycker han gör nu.
Ja, det har ju gått från att han under en period tycker jag i alla fall, inte lyfter så där vansinnigt mycket till att han verkligen har de senaste 10 månaderna verkligen skjutit fart ordentligt då, och framförallt nu den här allsvenska starten. Jag är ju, det är också kanske också en sån här sak som väger in då, är ju att jag tyckte inte att han dominerade i toppmatcherna tillräckligt mycket förra året. Liksom inte, han föll inte ur ramen heller, men jag hade ju velat, eller han borde falla ur ramen på ett positivt sätt. Så kan man se det. Det är ju liksom det här, det sista steget någonstans i allsvenskan jag vill se. Och nu kommer ju den här Stockholmsveckan, om man får kalla den för det då. Djurgården torsdag, AIK söndag och Djurgården igen på onsdag. Och där vill man ju liksom se då, för att liksom det, för att verkligen det sista, övertygas det sista procenten då, är ju att han ska verkligen vara planbäst i de matcherna.
Jag tyckte han tog verkligen ansvar den här gången också, och det här kan man prata med oss själva lite, eller mig i alla fall, som jag tycker det duttas runt för mycket i straffområdet ibland med flera små passningar. Men just när han får det här, klockan börjar ticka iväg för MFF, han lyckas dra ett par gubbar, men han tänker inte i den här kvicka instickspelet, utan man ser på honom att nu ska jag göra mål. Nu är det liksom, nu är det dags. Och jag tror sån egenskap är också, ja, det är också visat att han håller på att utvecklas. För att ibland har det ju varit lite för mycket klackar fram och tillbaka i straffområdet, och man tror att de ska spela ända in på mållinjen.
Jag får ju ofta en väldigt tydlig känsla av en parallell till Emil Forsberg. Mm. Rent liksom karriärmässigt.
Mm. Det är en bra jämförelse.
Låg tyngdpunktsmässigt.
Det också.
Utbytt i 70. Nej.
Den andra och kanske mer brännande frågan då är ju, om han blir såld, hur ska han ersättas?
Jag tänkte på det under tiden, för jag antog att det skulle bli följdfrågan. Jag tycker nyckeln handlar lite grann om Anders Christiansens återkomst på något sätt. Alltså, den drar ju ut på tiden, och det har man ju all respekt för varför det är så, vad han har bakom sig, men kommer AC tillbaka i sitt slag, då tycker inte jag att det är lika akut att ersätta Nanasi.
Jag tror att Samagodos kommer i sommar.
Jag tror att det är dags. Men hur många har vi trott det?
Nej, jag har inte riktigt trott det innan. Det är mest andra som har trott det. Men nu tror jag att det sker.
Har du några, kan du backa upp ditt troende?
Nej, det kan jag väl inte göra så där jättestarkt, med annat än att MFF har varit på honom tidigare, och det är knappast en kontakt som har mildrats med tanke på ett utgående kontrakt där hos Godos.
Det finns ju mer, alltså, det är väl också följdfrågor du kommer att återkomma till här, men det handlar ju lite grann om vad som sker i övrigt i MFF också. För så att halva mittfältet försvinner här, så måste man ju i alla fall plocka in någonting någonstans.
Mm. Men Godos är liksom en spelartyp som jag tror hade kunnat matcha det där ganska väl. En tia som även kan vara en nia, och som faktiskt även kan vara en ytterback om man vill det. Han har ju spelat på de flesta.
Om man är tränare i Brentford.
exakt. Nej, men han är väldigt, väldigt skicklig spelare. Inte speciellt gammal. Passerat 30 förvisso, men mycket kvar att ge är känslan där. I sina unga 30. Man får ju tänka på det med Christiansen också, att han håller ju förstås jättehög klass och är absolut inga problem att skulle ersätta Sebastian Nanasi, men han har ju också en förmåga att med lite lårproblematik orkar han spela väldigt mycket matcher. Nanasi kan ju spela igen och igen och igen för att han är 21 år och hur fräsch som helst. Det är inte riktigt samma situation där med AC, känner jag.
Vi återkommer till honom strax. Jag skulle vilja först uppehålla mig vid en annan spelare som också är aktuell för att kan få röra på sig i sommar, nämligen Sergio Peña. Hans kontrakt är inne på sista året, och han pratade i förra veckan med Fotbollskanalen och var helt öppen med att detta är hans sista säsong i Malmö. Frågan är ju då först och främst om han är kvar i Malmö i höst. Prioriterar MFF hans medverkan i ett Europaspel över eventuella inkomster som förmodligen inte blir jättestora då, med tanke på kontraktslängden?
Jag tror att han försvinner i sommar. Det är lite lex Lasse Nilsson som försvann. Han hade ett halvår kvar på sitt kontrakt. Man kan ju inte räkna Peña som en trotjänare, men om han spelar sig igenom det här och inte vill förlänga, så tror jag att MFF får svårt att motivera och hålla honom i höst.
Håller du med, Fredrik?
Ja, det är ju det som är den stora frågan där. Det är ju definitivt en spelare som MFF behöver i ett Europaspel. Det finns ju egentligen ingen på mittfältet som har den internationella rutinen som han har. Och jag tycker ofta han har lyft sig i de internationella matcherna också. Så att en viktig komponent för att faktiskt kunna inte bara ta sig dit utan att faktiskt åstadkomma någonting väl i ett gruppspel. Men min känsla med honom är att han vill ta ett typ ett ökenår och sen hem till Alianza Lima. Om jag bara får staka ut vägen så lite med vänster handen. För om man liksom, hans typ finns, om vi får återvända till det då. Jag tycker inte riktigt hans typ finns på mittfältet. LBJ har väl gått lite åt det hållet i och för sig, men är ju mer av en fysisk spelare tycker jag. Och Oliver Berg är inte riktigt samma länk mellan offensiven och defensiven. Det hänger väl lite ihop med att han faktiskt inte har spelat så mycket i Malmö FF, men jag ser honom kanske inte vara en Sergio Peña i ett europeiskt gruppspel.
Apropå det, så när man ser Berg komma in nu så ser det väldigt rostigt ut faktiskt, tyckte jag.
Rostigare än senast?
Ja, faktiskt. Sen är det svårt, för nu pratar vi bara om Nanasi, det var ju fler spelare på planen, men det kändes som att han var en väldigt, väldigt avgörande faktor den här gången, måste jag säga. Det är svårt att lyfta någon annan direkt individuellt på samma sätt, va?
Jag tycker ju att mittbacksparet är bra ändå, med tanke på det är liksom, visst, de har kanske inte det här siffrorna som är duellspelsiffrorna efter den här matchen som var så imponerande, men man måste ju också har i åtanke vilket otroligt ansvar de måste ta, att det blir som att Cornelius och Pontus Jansson är nästan ensamma kvar på ett kontringsstarkt lag och de gör inte många misstag. Och jag var på matchen med min son, så jag satt på kortsidan och så det, kunde man liksom i andra halvlek då studera MFFs backlinje ganska bra, hur de pratar med varandra och Pontus Jansson, hur han styr och ställer och ihop med Johan Dahlin och hur de tre och även de med Stryger verkligen pratar med varandra hela tiden, peppar varandra hela tiden och ja, det är ju målgester när man gör brytningar och sådär, det känns väldigt, väldigt sammansvetsat och det är ju också den tredje raka nollan här, så mittbacksparet lyfta fram, sen också lyfta fram Johan Dahlin lite grann. Den här räddningen han gör i andra halvlek är ju, det är ju återigen en match där han inte har så mycket att stoppa, men han är alltid rätt. Alltid ska man väl säga, han släpper in mål ibland också, men han är ju, det är ju en speciell situation för honom att hålla sig på tårna när under långa perioder när inte så mycket händer.
Just jag kompletterar det, tycker jag, som jag sa innan, Johan Dahlin utsparkar både med höger och vänster om så behövs ibland när han rensar. Tycker jag han har blivit starkare på något sätt. Eller så är det MFF mer varierat i det spelet. Och sen tycker jag alltså Pontus Jansson och Cornelius, jag tror vi efterlyste för något tag sedan att de var inte så synkade det, men nu känns de mer synkade. Och just det här när Pontus, han fläker sig och täcker skott eller brytning, det är ju sånt som peppar hela laget också, och inte minst det publiken, men jag tror det betyder mycket för laget också, så det är bara att hålla med om att vi ska inte glömma bort dem.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu så tänker jag att vi ska blicka framåt lite grann. MFFs nästa uppgift är ju som nämnts Djurgården på bortaplan på torsdag. Ett Djurgården som av många ses som MFFs enda egentliga utmanare, men som fick sig en törn i derbyt mot AIK i söndags. Det är visserligen inget nytt att Djurgården går på minor i derbyn, men säger det någonting om statusen på laget, Fredrik?
Alltså det säger ju någonting om karaktären i Djurgården att man viker ner sig så i ett derby. Och för att det var otroligt uddlöst insats mot AIK. Jag tycker om man går igenom man för man så ska Djurgården kunna vinna den matchen, och det var ju också vad de flesta trodde inför, men det är någonting som inte tände till riktigt där, och det är svårt att förklara. Och det kostar ju rätt mycket, för du måste ju också ladda om från den smällen som väcker så mycket frågetecken, och nu går ju Djurgården in i en ganska tuff period där. De är ju såklart starkare hemma på Tele2, men det är väl en, jag blev lite besviken på Djurgården, så kan man säga, för jag är någonstans lite orolig för den allsvenska hösten, att det inte ska bli så spännande.
Ja, man trodde ju, eller att förfaren var ju Djurgården det laget som jag garanterat trodde skulle, men jag börjar ifrågasätta lite, och det är ju verkligen, vad ska man säga, ren spekulation, men liksom hur stämning och sånt är i laget. Jag tänker på Magnus Eriksson, är ju fortfarande, vad jag förstår, formellt sett kapten för laget och spelar i princip inte alls. Jag känner honom som en väldigt sympatisk människa på alla sätt och vis, men det tär ju på en spelare att i den positionen och den rollen han har haft i Djurgården att plötsligt vara helt utanför, och då kan man ju undra över harmonin. Jag vet inte heller egentligen hur mycket Albin Ekdal har spelat faktiskt, och det är ju också en prestigevärvning som vi pratar ibland om att det kan skulle kunna bli gnäll i MFF för att man har så stor trupp. Men andra lag kan ju också hamna i den sitsen faktiskt, att det blir en faktor att räkna med. Sen det omvänt, så jag trodde väl inte att AIK skulle vara så pass bra som de är. De kommer ju bli, de är ju tillbaka att vara det där extremt svårspelade laget igen. Så det är väl kanske så att vi snart vänder på steken och att det är AIK som är främst utmanaren mot Malmö. Det vet vi ju mycket mer om några dagar bara faktiskt.
En liten tabellmässig utvikning här då. AIK ligger ju då tvåa i tabellen. Och de är ju det enda laget förutom MFF som är obesegrat i allsvenskan efter 4 omgångar. Inget annat lag utöver MFF har vunnit mer än hälften av sina matcher. Är det ett oväntat svagt spel från utmanarna, eller är det liksom ett utslag av hur spelprogrammet har sett ut?
Det är väl en kombination. Jag tänkte, är det denna säsongen vi ser den här Bayern München-skiktningen, men jag tycker att det var i och för sig det är ju en dålig liknelse i år när Bayer Leverkusen har liksom lekt hem Bundesliga då, men det är ju det. Man får ju nästan ge det några omgångar till för att se det, men jag kan inte se just nu någon jätteklar utmanare till MFF i år. Förra året så fanns ju både Elfsborg och Häcken där ganska tidigt, även om jag trodde att Elfsborg skulle droppa av efter ett tag, men båda
det har hänt nu istället.
Det har hänt nu istället. Nu kom den effekten betydligt senare än vad man trodde då. Jag tycker många uppträtt lite naivt liksom, och inte riktigt inser vad som krävs för att man liksom cyniskt måste kunna vinna matcherna också om spelet inte riktigt stämmer. Som tittar på Djurgården då, dels så ligger man ju under 3-0 hemma mot Häcken. Räddar man i och för sig upp det med en bra karaktär då, men det är fortfarande bara en poäng hemma. Och sen AIK borta då, som är totalt menlös till stora delar insats då. Man måste kunna undvika dem. Man går in för att spela 0-0 i derbyt och lås fast spelet. Det är bättre att komma hem med den känslan än en 0-2 förlust.
Vet vi mycket mer efter den här veckan som sagt. Jag dammar av en gammal tanke eller filosofi som jag har, och det är att om allsvenskan blir jämn, då vinner Malmö FF stort. Om lagen börjar slå varandra till höger och vänster där bakom, så även om MFF kommer att gå på pumpen, så gör de inte förmodligen inte det lika ofta som allsvenskan ser ut nu. Men det kan ju vara helt annorlunda efter de här två matcherna mellan MFF och Djurgården och MFF och AIK.
Om vi då återvänder till Djurgårdsmatchen, vad tror ni om hur kommer MFF att ta sig an den här matchen? Blir det en återgång till den taktiken som var så lyckad i premiären mot Norrköping?
Nu blev det ju en diskussion efter den här senaste matchen om MFF hade spelat med trebackslinje mot Hammarby och mot Värnamo, och det, för att de flesta gav sig uppfattning, eller hade ju uppfattningen av att nu är det trebackslinje MFF för första gången den här säsongen, men det höll varken Rydström eller Pontus Jansson med efter matchen. Det är ju alltid lite flytande där. Jag skulle säga så här att nej, det kanske inte har varit en jättetydlig fyrbackslinje i matcherna, de två matcherna innan Västerås hemma, men den har å andra sidan, det har inte varit en så klar trebackslinje som det var mot Västerås. Det syntes ju tydligt där på ett annat sätt, utan de matcherna innan det kanske varit lite mer flytande hur positionerna har rört sig och så. Men absolut, Norrköpings uppställningen ganska rakt 4-4-2, om man kan säga så, som i offensiven blir då ett 4-2-4 nästan. Det tror jag är mer av melodin. Jag tyckte MFF hade väldigt bra kontroll på den matchen. Man fick också det här raka, snabba spelet. Och man spelade överlaget väldigt, väldigt bra konstgrässpel. Det känns som att MFF har fattat det de här senaste åren, att man måste röra sig mycket, mycket mer. Lite annorlunda än vad man uppträdde på en gräsmatta helt enkelt.
Är det dags för Sören Rex igen?
Kan vara så. Det är inte omöjligt. Man vet aldrig.
Han var ju tillbaka i truppen nu efter Sebastian Jörgensen var den som fick stryka i utlännings... vad säger man? Giljotinen som går i truppen.
Men jag tror också definitivt på typ samma typ av uppställning. Någonstans får man väl komma ihåg, även om MFF alltid går för vinst och supportarna kräver det mer eller mindre, så är det ju så att MFF har ju mycket mer att vinna på ett oavgjort resultat än vad Djurgården har i det här läget där uppe. Det kan man inte komma ifrån.
Men jag tror att man kommer ta sig anden med ändå, ja, precis som Max säger, att kanske ha i baktanken, även om det kanske inte kommuniceras ut att vi går för kryss liksom, men att det finns en lite mer försiktig matchplan där, eller kanske eftertänksamheten är lite större. Djurgården borta är ju den matchen som MFF har haft allra svårast för det senaste. Mycket, mycket förluster där uppe och två segrar sedan 2016. Den ena är i Allsvenskan 2017, och Mattias Svanberg rånar Djurgården på poäng.
Det var inte helt rättvist.
Och sen semifinalen i cupen då 2022, där Isak Gestelin petar in i bollen. Det var inte våldsamt rättvist resultat där heller. Eller rättvist sett till att laget som gjorde flest mål vann matchen. Men chansmässigt så var det väl kanske inte en superlogisk utgång.
Efter torsdagens match så väntar ju då hemmamatch mot AIK och sen då cupfinalen den 1 maj. Om man får tro tidigare uttalanden från Henrik Rydström så är det ju här någonstans som Anders Christiansen ska in i ekvationen. Tror ni på det?
Alltså, jag tycker det är jättesvårt att hålla på och gissa, eftersom det var ju, man trodde ju att han skulle vara klar till allsvenska starten ett tag nästan. Men det är väl inte, alltså, om bilden stämmer att allting går som det ska, så är det väl kanske inte orealistiskt att han spelar mot AIK ett inhopp i alla fall, och kanske är redo för cupfinal sen.
Ja, det är ju upprepningspodden det här nu. Det är ju liksom, vilka spelare försvinner till sommaren? Hur bra har Sebastian Anasi varit? Och när kommer egentligen Hasi tillbaka? Det är ju så att återkommande teman hela tiden. Men
det är brännande frågor som behöver...
Jag vill gärna gå tillbaka till något som Rydström sa i mars då, apropå Anders Christiansen. Att det här kommer bli en följetong under våren. Att Hasi kommer vara aktuell, men ska han tas ut? Och det har ju mycket riktigt blivit, inför nästan varje match så är det ju någon slags rubrik om AC kan vara tillbaka nästa vecka, och sen det blir det inte. Om jag bara får gissa då, så tror jag gissar igen nu, gissar vad spelare hamnar och vad de säljs för, men så tror jag att IFK Göteborg borta kanske är en mer rimlig målsättning. Det är den spelas den 13 maj. Då har MFF betat av dels Stockholmsveckan som följs upp av Elfsborg borta. Jag tror inte man släpper ut Anders Christiansen på konstgräset i Borås, utan man väntar då till den här Ullevi-matchen den 13 maj. Men med det sagt så är jag inte förvånad om han startar mot AIK på söndag heller.
Lustigt är ju att den matchen han har spelat, det var ju faktiskt med U21, eller vad de nu kallar laget numera, på konstgräs. Vilket var lite överraskande på sitt sätt.
Det finns inget scenario där han skulle kunna vara en joker i cupfinalen? Eller är det att liksom chansa för mycket?
Jag tror att du vill ge honom minuter innan. Jag tror på ett inhopp mot AIK i så fall, om han ska vara aktuell riktigt.
Det finns ju också den här aspekten av att liksom ta in honom i en cupfinal. Hur känner Sebastian Anasi inför det, som har blivit en självklar central punkt? Och så här, kanske inte,
Jag tänker mer kanske att han byts in.
Ja,
för att eventuellt förändra en matchbild vid behov.
Det känns inte som att AC är den spelaren riktigt som man byter in så. Men det är såklart att han skulle kunna vara det också. Han är ju det mesta på en fotbollsplan. Men min tanke där har alltid varit att när AC är tillbaka så spelar han från start. Han har liksom inte varit någon sån som får en kvart på slutet liksom.
när vi pratar framåt här nu har jag inte räknat riktigt rätt, klart, helt klart i huvudet, men det kan ni hjälpa mig. Men eftersom den här perioden är väldigt viktig och det har ju varit lite ont om försvarsspelarna ett tag, så måste ju Martin Olsson snart vara spelbar igen.
Han är spelbar på torsdag.
Ja. Redan på torsdag, det, är inte, just det. Det förtjänar nog att nämnas i alla fall att han kan vara en riktig, viktig bricka i det spelet, med tanke på att både Moisander och Zetterström väl fortfarande är ur spel.
Mm. Han har ju dessutom den bonusen att han är svensk. Det gör ju saker och ting lättare.
Lättare att plocka in honom det. Ja, när vi pratar AC, det är ju genast en intressant aspekt. För ska AC in i truppen, då måste du plocka bort en annan utländsk spelare. Och jag är ju av den åsikten att jag snart hade ju plockat bort Friedrich och satt en junior på bänken.
Men där också är det som att ganska tydligt med att det är de som är målvakterna. Han vill inte plocka bort Friedrich. Nej, men det är som sagt, det gör ju det lite lättare att kanske hålla AC tillbaka. Dels att man har utlänningskvoten och ta hänsyn till. Och sen också att laget spelar så otroligt bra och vinner sina matcher. Det gör ju att man kan unna sig att vara lite försiktigare med Anders Christiansen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandeln med stort K.
Vi avslutar det här avsnittet med Malmö FFs damlag som har det fortsatt trögt i serieupptakten. Ett tydligt problem från försäsongen går igen, nämligen att laget gör inte mål. 0-4-smällen i premiären mot Umeå följdes av 0-0 borta mot IFK Kalmar. Om vi fokuserar på anfallsspelet, Max, så skulle du vilja beskriva de här två insatserna?
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte helt förvånad, för att jag upplever det som att alltså det som har hänt under de här första månaderna är ju, vi pratade lite om det sist, det är ju lite större än vad MFF vill göra naturligtvis. Det här har påverkat truppen, det har påverkat spelarna, det har kommit in en osäkerhet i det hela. Sen tycker jag att redan i höstas så hade MFF svårare att göra så mycket mål. Det var inte lika självklart. Alltså det är inte så många spelare där framme som har varit på den absolut högsta nivån. Så att det var ju att studsa tillbaka att man inte släppte in mål bakåt nu, och nu har man fått in en ny dansk målvakt, och det var ju ett akut problem att lösa, så att säga. Om man sen måste plocka in en anfallare i sommar, det är väl nästa tanke. Men det måste vända snart. För annars kommer pressen att bli väldigt stor på laget. Nu möter man Sunnan uppe i Skellefteå på fredag kväll. Väldigt konstig matchtid. Från sån resa, kan man tycka. Men
lite ångestmöte där. Ja, Sunnan har förlorat båda sina. Ja,
det känns liksom som att nu måste de vinna.
Ja, och samtidigt så är det ju, det är fyra lag, Alingsås, Umeå, Bålstanäs och Uppsala som har full pott. Så att det börjar ju liksom, man kan inte
det
vänta
kan
så länge.
Nej, det är livsfarligt att tro att det bara löser sig. Sen nu, det nya tränarteamet så att säga, de vaskade om en hel del i laget nu till Kalmar-matchen. Någonstans så har, ja, man har nog inte hittat, jag tror man måste hitta självförtroende hos spelare. Det handlar nog mycket om det, att någon tar signalen. Anna Velin är ju fortfarande inte med. Jag tror att hon har en väldigt viktig roll. Som hon har ju liksom spelat mycket på hög nivå. Och eftersom Sara Meluk är och utbildar, gör praktik polis uppe i Norrland. Hon kunde ju spela mot Sunnan och annat förresten. Nej, men hon tränar där uppe. Så liksom, jag tror att den dagen Anna Velin är med så kanske det förändrar en del av spelet i alla fall.
Men upplever du, Max, att det här tränar frågan att det har liksom, tycker att det syns i spelet att man inte är där man,
ja,
alltså skulle
jag,
vara.
Jag uttrycker det bäst så att det känns som lite förvirrat på något, alltså inte invandrat att spelet är förvirrat i sig själv, men det är ett lag som nog letar efter sin identitet igen och har liksom, jag har säkert tappat mycket självförtroende under den här perioden, tappat mycket
alltså de har spilt mycket energi på att de har ju vad jag förstår varit väldigt upprörda över hur situationen har varit. Alltså det finns ju de som pratar om ett spelaruppror till slut, att det gick liksom inte längre. Och tappar du då den harmonin som gör att du inte har förlorat 74 matcher i rad, så kan det ju vara ett bekymmer. Jag tror jag nämnde det förra gången också, att jag tror också att MFF gjorde det lite onödigt själv. Det var sin sak att vi oberoende media påpekar det här att de kan gå mot 100 segrar. Men när MFF själva gjorde det så tyckte jag att där tappar man lite grann ödmjukhet faktiskt inför det som ändå... Det här kommer inte vara så lätt som...
Nej, i synnerhet inte nu. Med tanke på hur seriestarten har varit och hur försäsongen såg ut, så är det här ju lite grann ett lag som faktiskt behöver lära sig att vinna igen.
Och lära sig hantera att man inte har vunnit på ett par matcher. Jag har inte spelat fotboll på nivå själv, men mycket sånt sätter du sig i huvudet.
Ja, så är det ju. Oavsett nivå. Jag har spelat i flera lag som inte hade lärt sig att vinna.
Titta på Lindstrand. Jag har spelat lite.
Jag har aldrig spelat i ett lag som har haft chans att vinna 100 matcher. Så jag kan liksom
inte. Då så. Det här har varit avsnitt nummer 354 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Hej. Hej. Hej då.